Leonardo da Vinci skulle ha avstått från resten av sitt liv för en enda sån dag som den jag upplevde tillsammans med mademoiselle Elise Bonnier. Tack vare sin lärdom och logik så måste Leonardo förstått att skapelsens högsta skönhet inte uppenbarar sig i de lägre luftlagren. Den förklarade härligheten måste man söka på den himmelska sidan av jordens moln. Det måste Leonardo ha förstått. Och för att kunna uppleva den måste man befinna sig i vila. Man måste sväva. Man måste flyga. Ja, flyga! Jag vill minnas att Leonardo kom så långt för 500 år sedan att han kunde flyga ner från taket på sitt hus i alla fall, säger Elise Bonnier. Titta, titta! Det är ju Etna, eller är det Kilimanjaro? Det är småänglarnas viskbreddeland ni ser här, mademoiselle, svarar jag. Guldfjället som nu dyker upp där bortom med slagskugga som en mantel av violer och vattenfallet som böljar och böljar och titta. Det ser ut som tusentals lekande lamm. Ja, allt det där, ja. Och diamantvägen norrut och den rosenskära älvdansen mellan silverkullarna österut. Titta! Allt det där hör till semesterlandet för trubadurer. Trubadurer vid skaparens hov, mademoiselle. Och se där! Ett Atlantis av marmor och guld med tempel, bevingade statyer, rymdernas Nikesam och Trake, himmelens Eros. Stratosfärernas Diana, ett Lappland av pärlemor. Nej, men har man någonsin sett på maken? Med pariserblåa renar i miljontal. Och se där längre bort då, vad ser ni där? Bortom pyramiderna, bortom de skulpterade elefanterna. Ja, det måste vara Västindien. Det är ett Västindien med eldsprutande berg av rosor och diamanter och havet är himmel. Och himlen är hav, fröken. Alla former som finns på jorden, naturens, arkitekturens, skulpturens och målarkonstens, alla färger, alla tänkbara belysningar, dramatiska olikheter och harmoniska sammanhang. Allt ser ni här. Ja, här är verkligen underbart. Kan undra hur högt vi flyger. 2002. Hoho, långt över tre, mellan 3 och 4 tusen allra minst. 4 tusen, vi har ju konditionerat, vad kallas det, lufttrycket anpassat till 1000 meter även när vi flyger på 4 tusen. Vi är högt upp i himlen, här är underbart, här är verkligen gudagott att vara. Här är allt ser vi nu här i himmelen, framställt av fuktighet och ljus. En idealvärld av skönhet, och för vårt öga ser det ut som om allt vore lika fast och hållbart som på jorden. Ingenting förråder att vi inte kan vandra omkring i dessa himmelska städer och landskap. En grek från homerisk tid eller ett barn som inte börjat gå i skolan skulle med förtjusning ge sig ut att gå i denna värld, var där med övertygad mademoiselle. Ja, kanske det, svarade mademoiselle Bonnier. Kanske det. Och så ramlade ner på Col di Tenda eller på Mont Blanc. Ha! Mademoiselle satt inte vid fönstret från början. När jag erbjöd henne min plats och just som hon steg förbi mig kände jag igen henne. Och själv sa hon, det var i Nîmes vi träffades senast, monsieur, i min och min systers bokhandel, ni minns. Jag berättade för er om Beatrice de Die och om prinsen av Orange. Jag är på väg till min syster i Firenze. Hon har en liten butik där. Jag flyger till Milano och där tar jag tåget till Florens, sa mademoisellen. Ja. Medan vi så åt middag ombord på planet på 2800 meters höjd, enligt vad personalen påstod. Det är ju inte var dag man äter lunch på den höjden. Ja, då blossade aftonstjärnan. Aftonstjärnan blossade som en fackla, den blossade som en fackla. Vår väldiga silverfågel började flyga på lägre höjder. Och när vi hade hunnit till kaffet så dök den ner ur sin himmelska värld. Den som jag nyss talade om. Där det var guda gott att vara. Och så flög vi ur stjärnkonstellationer, kan man säga. Stjärnkonstellationer av illuminerade städer i Tyrolen, Savoyen, Piemonte och Lombardiet. Man tror inte det är sant. Man tror att man är i himlen fortfarande, fast man närmar sig Milano. I Milano rasade en rent nordatlantisk snöstorm, kan jag berätta. Det är väl inte var dag man kommer i snöstorm i Milano. Och omkring Teatro alla Scala och Piazza Fontana, där virvlar snön som om den hade ilsknat till över att ha ramlat ner just i Carusos och Toscaninis kvarter. Och fontänen på torget hade en aftonklänning av is med släpet utbrett. Ja, det var någonting fantastiskt. Renässansen i isdrapering och snöstorm, den är verkligen värd en resa till södern. Och hela Lombardiet låg under snö. Isflakna dansade på och åkte ut mot Adriatiska havet som vi föreställer oss vara så varmt och sydländskt. Det var fruset. Det berättades att det var 13 grader kallt i Venedig och att det var nästan bottenfruset i kanalerna. Skridskoåkare sov man där i Lombardiet i massor. På dammar och på risfält, ja, på själva landsvägarnas isbark skrinna ungdomarna till skolan och till bio. Här är ju, om vi nu tänker oss att vi befinner oss i Lombardiet, så är det ju världens största fruktplantage. Och i timmar och timmar far man med tåget genom fruktträdgårdar, tänk sig detta. Snälltåget går timvis genom obrutna fält av träd, av fruktträd. Milsvida fruktträdgårdar där grenverket på de miljontals träden lyfter snöbollar emot solen, för nu kommer solen också, emot solen istället för päron, äpplen, persikor och aprikoser som annars växer här så rikligt. Att skidåkarna strök över fälten där nere, neråt Bologna, det förklaras av att norditalienarna som brukar åka upp i Alperna naturligtvis tar skidorna med sig när de far hem. Och att åka skidor är för piemonteser och lombarder, alla norditalienare. Det är den idrott som de sätter allra högst värde på, näst den att rulla klot. Men klotrullningen, den hör ju ihop med sommaren där nere och uteservering. Bolognas berömda kullar och tempelhöjder, ja, de såg ju ut som höga snödrivor. Hela Emilien var förvandlad till ett Härjedalen i påsksol, men södern behåller ändå sin sydländskhet. Man tror sig aldrig förflyttad norrut fastän det är is och snö kring en. Jämförelsen upphör ju med snön. Topografin är sydländsk och snöskruden är, kan man säga, teatralisk. Man tror sig vara på operan, sa min servitör i restaurangvagnen och pekade ut på snölandskapet mellan Bologna och Pistoia. Förresten så skulle jag vilja säga att hela Italien är en operaföreställning. Varenda mänsklig attityd, varje handrörelse, varje leende man ser i teater. Ändå är allt rena motsatsen till förkonstling. Man ser ingen förkonstling alls. I Italien skulle man kunna säga att teatern är natur. Därför kan man också lätt ta fel, som jag gjorde, ett sällskap i restaurationsvagnen som hade med sig ihop med instrumenter och satt och spelade och luta och sjöng och var mycket uppsluppna och glada. Det var italienare från Milan. Det skulle man kunna tro var några amatörer på utflykt, som amatörmusikanter som satt där och roade sig. Man blev bara förvånad över att de hade så mycket fina instrument. Jag frågade emellertid kyparen och då sa han: det där, det är världsberömda musiker varenda en, men de leker som barn när de är ute och reser. Det är Toscaninis allra finaste fiolister. Där sitter en Viola d'Amore, där sitter konsertmästaren. Han är världsberömd och allihop. Men de sitter och sjunger mina visor, sa jag. Ha! Ja, skulle ni då vara kompositör, min herre? Sa. Ja, knappast förstås, sa jag. Det kan man väl knappast säga. Jag har gjort några hundra visor, men det är inte detsamma som att vara kompositör, sa jag. Ja, vad väl, här kan de många visor. De sitter och skojar och leker bönder, sa han. Ja, så sa jag. Vinodlare och risodlare, de har förfärligt roligt. I alla fall, och då kommer fram till mig från ett sällskap som satt längre bort en dam som sa: vi är ett svenskt sällskap som sitter här och kommer från, har kommit med tåget hela vägen från Stockholm, vi ska ner till Neapel. Och sa damen: vi blev så förvånade när vi nyss fick höra de här glada människorna som sitter här och spelar. Så var det en som sjöng en visa som vi tyckte var nästan alldeles likadan som brevet från Lillan som herr Tob har gjort. Och vi undrade hur de kunde ha lärt sig den. Det är alldeles tvärtom i nådja, sa jag. Det är jag som har lärt mig utav dem, därför att brevet från Lillan är byggt på en liten visa, en liten lantlig pastoral eller visa ifrån här i franska trakterna förresten, eller från Ligurien snarast, eller Piemonte. Och den, hur kan inte herr Tob låna lutan, sa hon, utav den snälla herrn som sitter där och visa hur, så får jag höra om ni kan spela den visan som han spelade. Jag ska gärna göra, sa jag. Det var förmodligen så här: quando il maggio le ciliegie sono verdi, cantano i galli prima del mattin. Oh, sa man, hur kan det vara möjligt? Jo, så är det mycket möjligt. Om man bor många år i Italien och sjunger deras enkla visor, så är det möjligt, sa jag. Ja, men då skulle herr Tob ha gjort. Ja, visst, jag hade den till modellen jag gjorde brevet från Lillan. Det är ofta så att man får uppslag av andra gamla melodier. Ja, nu var saken den, så nu undrar vi bara en sak. För det här har nu spelat, de har spelat för full orkester, att de har spelat en vals som absolut är herr Tobs egen vals. Och det har vi sagt till dem också, de blev väldigt förvånade. Det var nämligen Blondin med det rosande kinder. Och ja, sa jag, Blondin med rosande kinder, det är en italiensk vals som jag tecknade upp i Florens, nej, i Tivoli utanför Rom 1926, efter en liten flicka som heter Maria, dotter till en krögare. Och den skrev jag ner och antecknade, och det har kommit bort ur mina noter, för jag stod från början: Blondin med rosande kinder, eller Serenaden i Prästgatan. Melodin upptecknad efter en liten flickas sång i Tivoli utanför Rom. Men det har kommit bort ur noterna. Nu gäller den så som varande helt och hållet min egen. Jag är dock endast arrangör av denna vals. Och nu spelar dessa musikanter denna vals. Och så faller jag in, och det hela var så dåraktigt så jag har aldrig sett på maken. Så till bel cielo d'aprile. Allora.
Och där står hon då. Jag bara visar hur det var. Det var så dumt, säger han. Men så var så sjöng nog. Biondina piccina carina, via ti stringi a me, la 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 la, l'idioccia mia gaia, fioraia, io non ho che te sjöngdorn. Prästinna i prästgatan svimmel, börja Stockholm här då. Låt upp din dörr, porto din sal. Och så italienarna på med sin italienska. Baccia ancor. Det var så en duett av en svensk uppfattning av denna vals och en italiensk. Detta blandade sig på denna vagn till serveringspersonalens förtjusning. Kocken kom ut, hela personalen kom ut från köket. All servering avstannade och en massa amerikaner och andra frågade om allihopa blivit galna. En kom fram och skällde ut mig och sa att ni italienare, ni är ett jävla pack, sa han. Ja, så säg inte det så högt, sa jag. Så att de riktiga italienarna hörde, för att jag är svensk, då bad mig om ursäkt. Det ser man hur folk har uppfattning av varandra. Det finns en massa dumhet ibland mänskligheten. De som inte känner italienarna uttrycker sig föraktfullt om världens finaste folk i verket. Det finns inget folk som belevat och inte heller så intelligent. I Florens mötte jag 10 graders kyla som intensifierades av en nordostlig storm. Autobussen från mitt hotell, den äntrades av förfrusna människor som inte alls hörde dit. Men inga bilar kunde anskaffas i detta väder, och ett par öppna hästdroskor från Garibaldis tid som höll på Piazza Santa Maria Novella, de vågade ingen anlita. Kuskade alltså inte spara mustascherna. Lika rimfrostiga som hästarnas raggiga ben. Kuskar och hästar var påbyltade med kappor och filtar till den grad att det tog sig mest ut som koldolmar. Mademoiselle Bonnier fick ta min plats i hotellbussen och chauffören åtog sig att köra omvägen till hennes systers bostad. Sedan räknade jag in mitt bagage. Och det fick följa med. Det skulle de lämna vid hotell Berchielli, där jag bodde på Lungarno, nära, helt nära trefaldighetsbron, den heliga trefaldighetens bro. Men nu händer det sig att fastän jag känner Florens ut och in i min ungdom och sen min medelålder också, så gick jag vilse när jag försökte ta en genväg till Lungarno, dit jag skulle, alltså till floden Arno, till Strandgatan där. Orsaken var den att stormen och snön piskade så till den grad och yrde i stan, som man kände inte igen var man gick. Drivna gick upp till första våningen. Nå, i alla fall så, på gatorna såg jag under hela min vandring inte en enda människa. Jag var fullkomligt ensam i denna världsberömda stad. Inte en själ. Och så kom natten och jag var restrött. En massa med gatlykter var utsläckta genom att de hade på något sätt gått i olag. Jag började känna frossa. Jag var restrött och började känna frossa. Jag kom ju från väldiga höjder också. Nu gällde det att få i sig någonting varmt för att inte man skulle få lunginflammation. Det förstod jag med samma. Helst mjölk eller café au lait förstås. Det värmer bäst. I det sammanhanget kan jag nämna att i Italien när det är kallt är det livsfarligt att använda alkoholen. Italienare tar aldrig spirituosa för att värma upp sig. Det anser han vara livsfarligt. En jättevagn kom där, lastad med snö. En stor militärvagn var det egentligen. Lastad med snö från gatorna. Och den trängde mig upp emot porten till ett palats med gallerfönster i dårarnas gränd. Dårarnas gränd, alltså Vicolo dei Pazzi. Det behöver inte vara precis dårar. det är inte sagt att det har legat något dårhus där. Därför det finns också en släkt i Italien som heter Pazzi. Och det beror på att italienarna brukar ta sig sina öknamn till efternamn och nobilisera dem på det sättet. I alla fall den här gränden räckte ju knappast till på bredden för att släppa fram både lastbilen med snölasset och mig med min breda ryska ulster. Och som jag tryckte mig mot palatsets port, en väldig ekport i två våningar hög, så gick en liten dörr i den högra porthalvan. Den stod på glänt och den gick upp. Innanför var en liten marmorhall och där fanns rakt fram ytterligare en liten dörr i jacaranda, men utan skylt och utan handtag. Den stod också på glänt. Jag gick igenom även den dörröppningen och stod ytterligare en marmorhall. I denna inre hall stod en antik kruka på golvets mosaik fylld med skära och vita nejlikor. Och detta måste ju vara ingången, sa jag, till en kyrkola. Kanske till en lyrisk akademi eller någonting sådant som är sällskap som finns så många i Toskana, i synnerhet i Florens. Florens visar ju mest bara portar, galler och vapensköldar utåt gatan, så jag kände mig inte så värst mystifierad, utan jag bankade frimodigt på nästa dörr, den tredje dörren, som verkligen var försedd med handtag i form av en liten amorin i anlupen brons, delvis blanksliten av handgrepp under en 500-600 års ut- och ingående i palatset. En gammal dam i svart, med svart spetschalett, över högt uppkammat vitt hår på italienska, ni vet, när valken fram, och kom ut då. Hon log så rart och vänligt. Jag hälsade god afton och sa, buonasera signora, skulle jag kunna möjligen få lite varm mjölk eller någonting annat, vad serverar ni här på detta ställe? Jag är resande, jag har gått vilse och jag skälver av köld och har alldeles genomblåst, sa jag. Det blåser ju också en isande storm, sa jag. Jaha, det varma jag kan erbjuda er här, min herre, det är en varm signorina, svarade hon. Stig in och välj, alla är vackra. I detsamma hör jag musik, en tarantella som jag kände igen från sin gamla dag. Och i gläntan med dörren så ser jag dessa varma signoriner som dansade med tillfälliga gäster. De tydligen var där på kalas och de dansade tarantella. Och så sjöng de, jag ska verkligen försöka återge den visan, för den var inte dum. Där hemma i min bondby var jag mager, jag levde mest på sallad och spenat. Nu trippar jag på gatan och är fager, och stora stekar bjudes mig på fat av stora grevar och av små baroner. Jag äter mig mätter ändå mätt, fast kanske lite svullen. Jag har ju mitt sätt att hitta rätt, jag känner mitt får på ullen. Där sedan har prasslat bäst, där är jag en flitig gäst. Sen reser jag hem och biktar mig för vår egen lilla präst, präst, präst. Så sjöng de som tokstollar där inne. Under tiden så blev jag förstås varm, jag kunde inte låta bli att dansa med lite, fast jag gav mig inte in i sällskapet med min våta ulster, det gjorde jag inte, utan jag dansade där ute med den gamla gumman. Under tiden hade jag blivit varm i alla fall, som jag sa, i ulstern, utan vare sig mjölk, kaffe eller annat varmt. Och så den här gamla damen, hon gav mig en anvisning på en genväg tvärs över en gård till Lungarno. Jag hälsade god afton och kastade på mig min ulster som jag då hade skakat av, och så gick jag ut i stormen igen. Gården som jag skulle passera, Il Cortile som man säger på italienska, Il Cortile, den som jag skulle passera, som jag sa, den var, visade sig vara ett enskilt litet torg, jag skulle tro från 1300-talet, från Dantes tid, möjligen 1400-talet, en patriciergård. med en liten utsökt vacker privat kyrka, patronatskyrka alltså, och ett palats tillbommat och med gallerfönster men utifrån belyst av en lykta i gammalt smidesjärn. Det var en smal gång och den ledde ner till Strandgatan längs Arno. När jag kom ut på Långarno träffades jag av stormen av en örfil. Jag vände ryggen till och gick ett stycke uppströms för jag ville se om mitt hotell då och det hållet. Det hade jag för mig att det gjorde åt det hållet. Jag stod då plötsligt vid en öppen plats och stod framför mig en balkong som jag kände igen. Under den balkongen hade jag figurerat som trubadur för 36 år sedan och kastat upp violer till en elev från Konstakademin i Stockholm som studerade skulptur i Florens, nämligen fröken Astrid Linnea Matilda Bergman som i tidens fullbordan blev min hustru. Själv hade jag bott i huset vid andra tillfällen. Ägarinnorna var Tvennes systrar Emilia och Maria Pia och deras härbärge för konstnärer, studenter och författare var, fastän enkelt, ett av de bästa ställena i hela Toscana. Så när jag stod och tittade upp mot den här historiska balkongen så fick jag se någonting genom ett fönster. Det var den ena av damerna. Tänka sig, där stod hon, ja, den förr i världen. Så kom det ut en ung man, en ung man, sån där typisk med förkläva, ledersam som man kallar. Han kom ut och frågade vem jag sökte. Söker ni någon? Min herre, sa han. Ja, sa jag, är La Maria Pia hemma? Nej, det är hon inte. Hon är i Via Reggio. Men La Signora Emilia är i hallen. Ja, så sa jag, ja, då kan jag gå in och hälsa på henne. Så skedde. La Emilia hade kvar sitt vänliga leende och sin godmodighet framför. Hon var nu 64 år. Istället, sa hon, för 28 som den gången. Sist ni bodde hos oss, sa hon, så blev det ju inbördeskrig. Alla flydde från oss till Rom, men ni stannade kvar. Förresten så blev ni arresterade på ett rum under razzian efter kommunister. Och ni slapp inte ut från yttervägen i rummet, fick en fullträff. Och där satt ni på den nerrasade våningen. Det är ju märkvärdigt att ni lever här, Tåp, sa hon. Ja, sa jag, det är mycket märkvärdigt. Det är ju märkvärdigt att man överhuvudtaget kan bli född, sa jag. Tänk vilket besvär. Haha, sa hon. Jaha, men vad sa jag, var det inte där som den där fransyskan blev träffad av kula hon som tittade ut i tvärs över gången i det andra rummet? Jo, sa hon, det var det, men hon dog inte. Hon kom på sjukhus, hon räddade verkligen hennes liv. Så här blev ingen dödad i mitt hus, det enda huset i hela trakten. Det var bara för jag bodde här, sa jag. Jag tror att jag hade tur med mig. Ja, det sa min syster också. Det är mycket möjligt, sa hon, att ni hade tur. Ingen dog här, inte ens de sårade dog. Ja, men när ni måste ge er iväg, sa hon, så lämnar ni en massa böcker och manuskript kvar här. För vi skulle ta vara på det i den oroliga tiden som det var. Och det finns allt kvar. Cavalcanti, Dante, Petrarca, era översättningar och era dagböcker för åren 1920 och 1921. Jag tar vara på allt gjort. Jag har varit mycket rädd om det, sa hon. Det var mycket bra det, sa jag. Tack, det är mycket snäll, sa jag. Vilket fynd, utropade jag och omfamnade Emilia som skyndade sig att med en tår i ögat förklara att om min hustru också skulle komma till Florens så skulle hon få tillbaka rummet hon hade som flicka. Det är med balkongen, sa hon och himlade sig. När ni nu går till Bercellis, där jag hör att ni bor, sa hon, så gå inte mot stormen utan arm, ut med Arno, utan snedda upp här bakom Palazzo Vecchio och officerna och gå förbi Loggia dei Lanzi, gå över Piazza della Signoria, västerut, gå inte ut till Longarno vid Ponte Vecchio, gå istället tvärs över via Por San Maria, där ni på där som ni köpte förlovningsringen 1920 på min rekommendation, ja. Samma gata som Dante mötte Beatrice. Och gå sen igenom de heliga apostlarnas gränd. Och förbi ett palats på höger hand med en hög port, två våningar hög. Där står en liten dörr på glänt i högra halvan utav porten. Den dörren ska ni gå förbi, min herre. Kom ihåg det. Och sen går ni igenom en gång. Går över en liten gård med en kyrka. Och en sån här patronatkyrka från 1200-talet någonting. Den är sammanbyggd med ett palats som har en lykta i smidesjärn över portalen. Där går en gång, en täckgång ner till Arno. Ta där till höger, inte till vänster. För annars kommer ni tillbaka hit. När ni går över Piazza della Signoria så kisar jag i alla fall genom snögrön på Gian Bologna Sabinska. Hur hon vrider sig under snön. Och hästarna i Neptuns fontän, sanna mina ord. Det har manar av is. liksom stora baldakiner av is, sa Emilia. Sånt, och hela Florens helt snötäckt, det ser ni bara var tusende år, min herre. Ja, då dröjer det länge innan jag får se det nästa gång, sa jag. Så tackar jag min kära fru Emilia och kastade mig på nytt ut i den toskanska snöstormen och på Piazza della Signoria. Ja, där tog jag väl Emilias typiskt florentinska fabuleringsförmåga, fick jag väl klar för mig den. För visserligen var bronshästarna på fontänen nerisade, men Sabinskan som står i loggan under tak kunde ju inte gärna vrida sig under snön, som Emilia hade sagt. Det sa jag också till henne dagen därpå. Hon svarade naturligtvis med Galileo Galileis berömda replik: "E pur si muove", och ändå vrider hon sig. Coll'aria di città mi son grassata, coll'aria di città mi son grassata. Na 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 na